Det är en fråga jag aldrig fått tidigare. Jag ser väl inte så jättekonstig ut och det är väl bra. Jag är 1,86 lång, var tidigare brunhårig, men nu är allt mer gråhårig. Jag har bruna ögon, jag är bara lite överviktig. Jag har en ganska lång och stor näsa. Jag har ganska lätt för att skratta. Jag är slätrakad och rätt så kortklippt. Idag har jag slips för jag ska gå och representera institutionen på en mottagning, men i vanliga fall har jag inte slips.
Varför inte slips?
Därför att det är lite trångt runt halsen. När jag gick i gymnasiet så var de ordentligaste pojkarna som jag hörde till. Då hade vi alltid slips, men det har minskat med tiden.
Och idag har du en vit läkarrock också, med pennor nedstuckna i bröstfickan. Har du alltid det på dig, eller?
Det har jag ju alltid om jag träffar patienter. Men annars har jag inte alltid vit läkarrock om jag sitter och jobbar vid mitt skrivbord eller med mina medarbetare på forskning eller undervisning. Eftersom jag inte jobbar i laboratorier utan mer i kontorsmiljö då.
Nu har du fått Synskadades Riksförbunds ögonvårdspris för 2006. Måste jag naturligtvis fråga, hur känns det?
Ja, det är jag naturligtvis både tacksam och mycket stolt för. Jag har fått några pris, vetenskapliga pris tidigare, men detta tycker jag känns ännu trevligare än de andra prisen. Dels för att det är ett svenskt pris, men också för att det kommer från en patientorganisation. Och eftersom jag är läkare och när jag forskar är jag en klinisk forskare och inte någon provrörsforskare så sysslar jag med sånt som jag tycker ska komma till nytta för patienter och därför känns det jätteroligt att ha fått ett pris från en patientorganisation.
Ja, du har fått andra priser, som sagt. Förra året fick du något som heter Axel Hirschs pris för din forskning kring glaukom också, som ju kanske våra läsare känner till dig mest för. Skulle du kort kunna sammanfatta vad din forskning går ut på?
Ja, jag har sysslat med glaukomforskning ända sedan jag skulle forskarutbilda mig, alltså doktorera, vilket jag gjorde på 70-talet. Och hela tiden har min forskning rört sig om glaukom. Och den första forskningslinjen var diagnostiska metoder. Min handledare och jag var bland de första i världen som försökte datorisera synfältsundersökning. Och det är något som vi sedan har fortsatt med. Och min forskargrupp är faktiskt fortfarande bland de bästa i världen på det, men jag leder inte den utan jag har en medarbetare, docent Boel Bengtsson, som har tagit över ledningen av synfältsforskningen. Sen sysslar vi med annan glaukomforskning också som har mer att göra med behandling och epidemiologi, alltså vilka som får sjukdomen och sånt. Så att vi utför en ganska bred klinisk glaukomforskning. Ingenting med cellodlingar eller i provrör, men mycket som har att göra med klinisk undersökning av patienter, med utveckling av nya diagnostiska metoder, med beräkningar av riskfaktorer och behandlingseffekter och sånt.
Om vi backar högst avsevärt i historien då. Jag undrar lite, hur var du som liten? Var du en sån där pojke som var duktig i skolan och intresserad av biologi och naturvetenskapliga ämnen redan då, eller duktig i skolan och lydig mot föräldrarna?
Ja, jag var en sån. Min mamma var hemmafru men hade arbetat som folkskollärarinna. Så jag fick en hård uppfostran med en krävande mamma som ville att jag skulle vara duktig i skolan och så blev jag det också. Och jag var jättedålig i fotboll och gymnastik och duktig i det mesta annat.
Så det blev mindre fotboll och mera studier från början?
Ja, det har blivit kanske lite mycket studier sammanlagt.
Hur kommer det sig att det blev just läkarbanan då? Det är i och för sig ett vanligt val för de som gillar att studera mycket. Men vad var det som fick dig att välja just det?
För det första är det ju rätt som du säger att det var ett vanligt val för de som gillade att studera och var duktiga i skolan. Men en annan sak som jag tänkte på när jag valde läkarbanan och som jag fortfarande använder som ett bra skäl när folk frågar mig om det är bra att utbilda sig till läkare är, ja, det är bra för man kan liksom bestämma vad man ska bli lite senare. För med en läkarutbildning kan man bli hemskt olika saker. Man kan bli en person som träffar patienter hela tiden, man kan vara allmänläkare, psykiater. Man kan bli kirurg, man kan bli samhällsmedicinare, en ren registerforskare, man kan bli laboratorieläkare, röntgenläkare, utredare och allt möjligt. Så det tycker jag är fördel med läkarutbildningen, att en läkarutbildning är bara en grund som kan leda åt väldigt många olika håll, vilket gör att man kan spara sitt verkliga yrkesval till man blir 25, 28 istället för när man är 19, 20.
Om du inte hade blivit läkare, då hade du blivit då, tror du?
Jag funderade allvarligt på att ta en kombinerad utbildning och försöka bli civilingenjör och civilekonom. Men det blev jag inte, och det var väl lika bra det.
Har du ångrat dig någon gång där, yrkesvalet?
Första året jag läste medicin var jag mycket tveksam, för då läste vi anatomi. Och då skulle man lära sig varenda liten gren på varenda liten nerv och artär och varenda liten knöl på vartenda ben. Och det var ungefär lika lätt för mig som att lära mig telefonkatalogen. För jag har aldrig varit bra på att komma ihåg massor av detaljer. Jag tycker det är roligare att försöka komma ihåg saker genom att förstå samband. Men då fick jag höra av mina äldre studiekamrater att resten av medicinutbildningen var inte sån, och det var det inte heller. Så att jag stod ut första året, sen blev det roligt. Det är klart att jag är ju inte någon asocial person som tycker om att sitta ensam på ett rum och tänka en hel dag, utan jag tycker ju om att träffa och diskutera med folk och umgås med människor, och det gör nog de flesta som väljer att bli läkare. Är man ointresserad av människor och bara intresserad av maskiner och teknik, så tror jag det är svårare att vara en bra läkare. Jag hade från början inte tänkt att bli ögonläkare, det var mitt andrahandsval.
Vilket var förstahandsvalet?
Jag tyckte att man skulle bli internist, för att internmedicinare måste kunna allting och de måste fundera på allting och göra invecklade differentialdiagnoser där man måste tänka på alla saker på en gång. Jag tyckte att internisterna fick sopa upp alla svagheter i ögonvårdens organisation, så jag tyckte att det var lite för tungt.
Vad är det med ögon och glaukom då som gjorde att du valde den banan och ägnat dig åt den i flera decennier?
Ja, alltså ögon är ju kuligt så tillvida att ögat är ju hornhinnan och linsen är genomskinliga, man kan titta in i ögat. Och ögon är en väldigt ovanlig specialisering så tillvida att vi behöver nästan aldrig skicka patienter på röntgen eller ta blodprover eller skicka dem till klinisk fysiologisk undersökning, för ögonämnet har alla sina diagnostiska metoder inbyggda. Vi har ju våra olika kameror och datorstyrda bildinstrument istället för röntgen. Vi har våra egna funktionsprover som synskärpeundersökning och mörkeradaptation och synfältsundersökning. Vi har alla våra laboratorier inbyggda i ämnet, och det gäller hela världen. Det tror jag att många ögonläkare tycker är kul. Man har liksom hela ansvaret för patientens utredning.
Hur mycket arbete på en vecka blir det egentligen? Är det 40 timmars arbetsvecka eller är det mer?
Jag tror inte det finns några kliniska professorer som arbetar 40 timmar i veckan. Jag skulle kunna säga att det blir för mycket arbete, för det blir ju många mer timmar än vad man skulle vilja arbeta egentligen, om man tänker på att livet ska ju ha många olika aspekter. Samtidigt kan man säga att det blir för lite arbete, för att man hinner aldrig med riktigt så mycket som man hade hoppats. Men det är roligt arbete, för att om man är professor och forskare så kan man också säga att arbetet är ens hobby och så. Så att man är ju glad för det mesta när man jobbar och bryr sig inte om det tar lite extra tid.
Det är så. Jobbet är lite en hobby också.
Ja, det blir det ju. Annars tror jag inte man väljer den här banan. Det blir liksom jag tror det är naturligt för de forskare som går vidare att det blir lite så. Så man får liksom automatiskt att de som är i en längre forskarkarriär, det är de som tycker det är kul. Och då är det också de som blir lektorer och professorer och så. Så att folk hamnar väl där de trivs bäst.
Du nämnde att livet har andra aspekter också som kan vara svåra att hinna med. Vilka är det då?
Jo, men livet har ju andra aspekter med familj och barn och så, och andra verksamheter än arbete. Och dels så ska man ju sköta sitt liv och sitt hushåll och inköp och äta och sova och sånt. Men sen ska man ju helst ha lite andra intressen också. Nu tycker jag att jag hinner med vad jag vill. Jag har en del intressen utanför ögon och ibland tycker jag att det vore bra om jag hade mer tid till dem. Men
Ja, vilka är de intressena utanför ögonen?
jag tycker det är mycket som är roligt. Jag är intresserad av historia och museer och resa och sånt.
Historia, vilken form av historia? En
Ja,
speciell period, eller?
det är väl europeisk historia, bara för att det är väl det jag kan någonting om. Jag är också intresserad av fågelskådning, något som jag började med i ganska sen ålder. De flesta fågelskådare börjar i ungdomen, jag började efter 50. Men det tycker jag är roligt och det gör jag ibland.
Ja, vart beger du dig då? Eller vad gör du då?
Ja, det finns ju olika typer av fågelskådare, men alla fågelskådare går ut och tittar på fåglar. Jag tillhör inte den fanatiska gruppen. Alla fritidsintressen kan ju utvecklas och de dominerar allt annat. Och man läser ju ibland i tidningar om folk som hoppar på ett flygplan så fort man ser en ovanlig fågel i Norrland och så. Och det skulle jag aldrig göra. Men man går ut och tittar på fåglar i naturen och man är glad om man ser några som man ser så ofta och alla är glada som man ser någon ny. Men jag fågelskådar också gärna när jag reser utomlands. Men jag är nog en ganska dålig fågelskådare egentligen, för att det är inte lätt att locka upp mig klockan 4 på morgonen dag efter dag bara för att jag ska höra lite fågelsång, utan jag tar det mer som ett tidsfördriv än någonting där jag har ambitioner. Och jag har inte en massa listor som jag kryssar på.
Det finns en sån här 300-klubb har jag läst som har hög status bland fågelskådarkretsar,
Ja.
kretsar som har sett 300 olika sorter. Hör till eliten helt enkelt.
Ja.
Har du räknat på hur många du har sett?
Nej, det har jag faktiskt aldrig gjort, men 300-klubben är alltså man har sett 300 olika fågelarter i Sverige, vilket jag tror är väldigt svårt att hitta. Jag har aldrig räknat, men jag brukar säga att jag skulle gissa att jag har sett mellan 100 och 120 eller så, men jag kanske borde gå hem och räkna. Men jag ligger alltså kolossalt långt ifrån 300-klubben och jag skulle tro att jag är om man skulle ranka fågelskådare från de bästa till de sämsta så ligger jag bland de som är längst ned.